En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Jag tycker mig se någonting typiskt svenskt här. En liten småstadsingenjör som gör karriär inom armén, har kontakter inom industrin. Han är inte liksom någon född aristokrat här, utan bara en vanlig liksom mekaniker som fattar tycke för det här. Som sitter, han blir inspirerad av Kalle Anka. Han sitter alltså och läser sin dotters Kalle Anka-tidning eller någonting sånt här. Och får inspiration då. Tillsammans med fransk Char B och tyska Jagdpanzer. Och så gör han den här modellen och lyckas sälja in denna. Och att den också inte liksom följer normen under den här tiden för hur den ska se ut. Utan de väljer en helt innovativ design.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och Martin Årstedt med whiskyröst idag.
Ja,
med lite whiskyröst. Stå ut med.
Ja, är den whiskyinducerad eller?
Kan hända,
okej. Okay. Hur som helst. Nu ska vi, det här är en milstolpe i mitt liv, Martin. Jag är ju idéhistoriker. Kan du tänka dig hur många timmar jag har spenderat med att prata om specifika fordon?
Inte så många, men idag är det dags.
För idag är det dags.
Idag är det Stridsvagn S.
Precis, jag var väldigt förtjust i min Volvo 940 som jag hade när jag var student. Men inte ens den kunde jag prata om i 40 minuter, tror jag. Så vi får se hur det här går.
Det kommer inte bli några problem.
Men jag är taggad. För jag märkte redan för 2 veckor sedan, så bara vaknade mitt i natten, så alltså vaknade svintidigt. 940 slog upp ögonen och det första jag tänkte på var Stridsvagn 103. Jag vet inte riktigt varför, men den har liksom, det här stridsvagnsprojektet har liksom påverkat min organism på något vis. Jag vaknar om nätterna alldeles yrvaken och vet inte riktigt vad som händer.
Jag känner att du utvecklar sig positivt.
Ja, du säger det. Själv är jag mycket oroad.
Men du, vad är en stridsvagn?
Ja, det kan man ju fråga sig. Stridsvagn har ju funnits ganska länge egentligen. Visst har det funnits en sydkoreansk variant redan under medeltiden?
Alltså, ja,
alltså olika typer av som bepansrade fordon. Skyddsfordon,
ja. Och jag vet inte om man kan räkna de här, till exempel äntringstornen romarna använde och sådana där saker. Ja. Men annars förknippar man ju stridsvagnsutvecklingen med första världskriget. Mm. Och de här klassiska brittiska stridsvagnarna som är ju de första som sätts in då, i första världskriget. Då. För att försöka bryta dödläget. Och där ju pansarfordonet visar sig ha en oerhörd, vad ska vi säga, mirakulös funktion i att just kunna bryta upp de här stillastående skyttegravskrigen. Att kunna attackera de här kulsprutenästerna och köra över tanktråden som ju hade varit så oerhört stort.
Men det här var ganska sent, va, in i första världskriget. Det här är ingenting som man... När kommer det, 1916?
Nej, det är senare delen under första världskriget. Och framförallt är det 1917 och 1918. Och där finns ett antal slag som alla de här slagen och strider, bland annat det klassiska slaget över Cambrai, där man sätter in stridsvagnar för första gången under första världskriget, analyserades ju sen på ett oerhört intelligent och intressant sätt av ju Heinz Guderian, som ju blir en av de som är de stora taktiska innovatörerna när det gäller pansarkrigföringen under andra världskriget.
Och han är tysk? Säger
han är tysk alltså. Och han sitter som chef för en av de här pansardivisionerna som han sätter upp i Tyskland under mellankrigstiden. Och han skriver 1937 då, på uppdrag uppifrån då, en en bok som egentligen ska bli en pamflett, en sådan debattbok för att föra fram pansarvapnet. Istället så skriver han en väldigt saklig och välavvägd analys där han hyllar britter och fransmän. Och talar mycket om de tyska tillkortakommandena och för fram liksom pansartekniken, taktiken och pansartekniken också. Och det som är intressant i det här sammanhanget som vi anledningen kommer tillbaka till, det är att han skissar ju en taktik för hur man ska tänka, hur man ska använda stridsvagnarna. En stridsteknik, en stridstaktik för pansarstridsvagnar. Som vi har anledning att återkomma, som kommer att dyka upp här och som gäller under hela kalla kriget. För att det är nämligen så att det är den tyska stridstekniken som ju kommer att anammas och inte anammas under olika...
Ett inspel där funderar jag på, alltså, är det inte så att man har lite grann ifrågasatt hur stor roll den här tidiga pansarvagnen faktiskt spelar i första världskriget?
Jo.
Att det är det inte lite vinnarnas historia också över det? Att efter andra världskriget, när man såg hur stort genomslag den fick, så har man också lust att analysera första världskriget ur samma perspektiv.
Det är klart att det är på det sättet. Mm. Stridsvagnarna avgör inte första världskriget. Du märker att jag pratar om stridsvagnar. För att det är egentligen det som är, så att säga, det militära begreppet. Mm. Pansarvagnar är egentligen lite äldre begrepp och lite mer civilt begrepp, skulle man faktiskt kunna säga. Men stridsvagn ger ju implikationer direkt vad det är frågan om. Mm. Och vi kan väl ta vad en stridsvagn...
Vad är det för komponenter?
Ja, och det här är så. För det är olika länder har olika klassificeringssystem. Vad som är en stridsvagn och inte en stridsvagn. Och kommer vi till den här stridsvagn-S:en så kan vi ju föra en diskussion då. Där det finns ju de som menar att det inte är en stridsvagn till och med faktiskt. Och andra menar att det är en stridsvagn. En stridsvagn är ju ett fordon som är ytterst lämpat för att sluta andra stridsvagnar, skulle man kunna börja med att säga. Nu finns det ju andra fordon som kan sluta andra stridsvagnar, men det är det första. Det är tungt, det är bepansrat och det är ofta en tung artilleripjäs. Och här är väldigt viktigt, tycker jag, att skilja mellan stridsvagnar och det som kanske mer skulle kunna betecknas som pansarskyttefordon. Ofta i nyhetsrapporteringen så gör man ju likhetstecken mellan de här. Stridsvagnar på gatan är där och där. Och sen ser man på bilden att det där var ju ett pansarskyttefordon. Mm. Och då är ju skillnaden ju skyddsnivån.
Brukar du ringa journalisterna?
Ja, då ringer jag upprörd. Nej, men då är det ju skyddsnivån, att en stridsvagn har ju ett mycket, mycket tjockare pansar. En mycket, mycket kraftigare kanon. Och skjuter ju idag numera så kallad pilspetsammunition, som vi har anledning att komma tillbaka till, som ju det behövs en tillräckligt långt eldrör för att kunna skjuta, för att kunna sluta andra stridsvagnar. Och det är det mest effektiva sätt att sluta en stridsvagn idag. Medan andra typer av pansarbrytande ammunition med RSV, riktad sprängverkan, det kan ju till och med skjuta med ett granatgevär av en infanterist. Va? Så här har vi väl någonting. Tung. Vad ligger vi i tyngd? Ja, 40 ton. Så när vi stridsvagnar som är ännu tyngre. Pansarskyttefordonen kanske ligger på 20-25 ton.
Men hur ska man se på överföringen mellan luftvärnskanoner och artilleri generellt sett under den samma period och liksom stridsvagnen? Det är ju lätt att tänka sig att vi har någon slags diesel- eller bensinmotor, en ottomotor. Mm. Och sen så har man en jävligt stor kanon. Och så sätter man ihop dem och så sätter man pansar runt och så blir det liksom en pansarvagn. Men du säger att den första definitionen är att det är ett fordon som ska slå ut andra pansarvagnar.
Ja, andra stridsvagnar. En bandkanonvagn till exempel. Mm. Den har ju inte som sitt primära syfte att bekämpa andra stridsvagnar. Det är ju bara indirekt, utan den ska ju kunna leverera då ett artilleriunderstöd. Och det är någonting annat. Och den har ofta mycket, mycket lägre skyddsgrad. Den har inte samma pansar i front till exempel. Den har ofta bara ett splitterskydd för att kunna klara av spränggranatsplitter för att skydda besättningen helt enkelt. Så att här har vi skillnad. Vi kanske ska lämna det här, för det går ju att nörda ner sig i det här. Och det kan man väl säga att det blir ju lätt att det blir ett väldigt, så att säga, stridsvagnsnörderi.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska vi säga någonting om den här stridsvagnens tillkomst?
Det kan vi göra. Och nu ska vi då fokusera på stridsvagn S då. Den heter också 103 ibland. Och kan du förklara den här beteckningen bara? För de heter ju lite olika. Det finns ju vi ska prata om stridsvagn 74, 101 till 102. Vi ska prata om 103.
Stridsvagn 81 till och med. Det finns alla möjliga. Idag finns
ja, precis. Vad betyder de här beteckningarna?
Ja, stridsvagn S är ju stridsvagn svensk. Ja. Och det var ju så att säga ett sätt att bara helt enkelt märka ut att detta är ett svenskt projekt. Det var ju en svensk byggd, svensk framtagen stridsvagn. Ja, det har att göra med beväpningen. Att stridsvagn 103 är den tredje stridsvagnen med en pjäs, alltså ett huvudvapen, en kanon i enkelt språk, över 10 cm.
Just det. Så stridsvagn 103, det är tredje försöket. Ja. Och stridsvagn 74, det är fjärde försöket med en 7 cm.
Ja, det är fjärde stridsvagnen med en kanon över 7 cm. Och så stridsvagn 103 är ju då den tredje stridsvagnen. Och då kan man ju nämna att de tidigare stridsvagnarna som har en 10 cm kanon, det är ju dels de stridsvagnar man köper in, Centurion stridsvagnar man köper in, 110 till antalet som har 10 cm kanon från början. Men också de 240 stridsvagnar modifierar.
Vi tar det snart.
Ja, vi tar det snart.
Ja, men vi gräver ner lite i aktören bakom stridsvagn S då, eller ska vi säga 103 S, vad känns bäst?
Stridsvagn S tycker jag.
Ja, men stridsvagn S, vi kör. Alltså ja. Bakgrunden till det här då, det finns ju en ingenjör här som spelar ganska stor roll. Och då får man nog säga att det finns en gammal officer på försvarets materialverk. Jag tror att han heter Rickard Åkerman. Inte samma Rickard Åkerman som bara var känd från andra världskriget, gissar jag. Men han har då nedtecknat Sven Berges lilla livshistoria, kan man säga. Så du får tacka honom för att han har gjort det. För annars finns det faktiskt inte så jäkla mycket att säga om den här stridsvagnen. Mm. Det här är en historia som är ganska outforskad. Hur som helst så börjar det då med Sven Berge. Han är född i Ljusdal. Min sambo från Ljusdal faktiskt, som man skulle säga att Sven Berge, han är från Ljusdal han.
Fantastiskt. Ja. Herregud.
Ja, jag vet, det där var inte hälsingemål eller.
Det var rumpmasmål från Falun.
Det var något annat. Hur som helst, han är född 1916, han dog 1919, han dog 2004. Och han började sin karriär som mekaniker i Ljusdal. Och ganska tidigt så fick han åka iväg. Så han började praktisera i Trollhättan på Nohab. Mm. Känner du till Nohab?
Nej.
Det är alltså en jättestor industri under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal som byggt väldigt mycket lok och tågsätt i Sverige. Och det är också de som sen kommer att bygga chassit till stridsvagn S. Faktiskt. Men så 1936 till 37 så är han där alltså, och då heter det Nyqvist och Holm AB som sen blir Nohab. Och sen så åker han vidare och jobbar på Atlas Diesel precis innan krigsutbrottet, och sen så då börjar han jobba, eller blir han inkallad i armén. Han blir så småningom reservofficer, och så samtidigt då börjar han jobba för KAFT, Kungliga arméförvaltningens tygavdelning. Och den kallas för en kontrollbyrå då. Kontrollbyrån grupp pansarfordon som han jobbar på. Och det här är väl det som sen ska bli försvarets materialverk. Här börjar han jobba som kontrollant för produktionen av stridsvagn M40, 41 och 42. Så han är engagerad i alla de här tidiga stridsvagnsbyggnationerna då. Och då jobbar han jobbar med motorutvecklingen bland annat. Så han åker ut till industrin. Alltså han är i Landsverken, AB Landskrona. Han är då i Trollhättan och också i Karlskrona. Och liksom överser utvecklingen av de här pansarvagnarna. Och det ger ganska bra resultat. Så småningom så kommer han att få följa med till Storbritannien efter kriget. 1947 åker han till Storbritannien och får där ta del av, det här i samband med att man funderar på att köpa då brittiska, de här deras, jag tror att de använder Cheftain vid det här taget.
Just det.
Ja. Mm. Det blir ingenting av med den här affären, men de åker dit, för jag tror att de köper in några stycken som de ska använda för att testa med i Sverige. Han får också ta del av ganska mycket statistik, och där får han reda på rätt en del nyckeldata. Då har britterna konstaterat att egentligen inga pansarvagnar blir utslagna av skott under en meter.
Utan det är tonträff?
Ja, okay. Det är bara tonträffar i princip. Och då har han liksom, ser han en formel här. Över två meter sen så blir det, ökar liksom risken med 100% av någon anledning. Ja, exakt vilken uträkning han gör, det kan jag inte svara på. Men det här blir ganska viktigt, och han tar med sig denna information också. Så när man sen ska utvärdera nästa steg då, då vill man titta på, då vill man ha en svensk vagn som är ganska lätt. Britterna vill inte sälja Centurion till en början, för att de har ekonomiska problem och de vill ha dem själva.
Mm.
Så då kollar man på franska vagnar, AMX 13. Den är väldigt lätt. Och den har också ett väldigt litet torn, kompakt torn med automatladdning. Det här är också någonting som stridsvagn S kommer ha. Den har ju inget torn, men den har en stor kanon inopererad i chassit och med automatladdning.
Mm.
Så AMX 13 åker han till Frankrike och tittar på. Då funderar man på att köpa nästan 400 sådana här vagnar. Men då, mitt i detta, så vänder britterna på grund av sina ekonomiska problem igen och beslutar sig för att ändå sälja Centurion till Sverige. Så då köper man de här första 80 vagnarna 1953.
Ja, med 8 centimeters kanon.
Precis, som då blir stridsvagn 81. Men trots det så bestämmer man sig för att vi behöver någonting mer för att komplettera här. Exakt hur de resonerar här skulle vara intressant att veta, men det kanske du kan svara på. Alltså vad skillnaden egentligen i stridsvagn S rent taktiskt och stridsvagn 81 då, men det kan vi diskutera senare.
Nej, men det är att man är medveten om att Centurion ändå är en vagn som kommer så småningom att bli föråldrad. Nu kan vi ju lägga till det direkt att Centurion visar sig ha den fördelen att den går att modifiera ganska långt. Och det är ju en styrka hos en konstruktion att det går att göra det. Sen kan man ju naturligtvis diskutera huruvida Centurion hade så mycket att göra på slagfälten när vi kommer fram till slutet av 80-talet. Men en annan sak, men den går, har en väldigt mycket längre livslängd. Men man vet att man måste skaffa en ny modern stridsvagn. Och då satsar man ju på, efter många abrovinker, att ta den här Sven Berges konstruktion och satsa på en stridsvagn med en helt unik, liksom världsunikt koncept i det lilla Sverige, det alliansfria Sverige.
Och vad är det då för konstruktion som man erbjuder? Jo, det är ju då en ganska lätt vagn med endast två besättningsmän egentligen.
Inledningsvis. Det blir ju tre sen,
ja, det blir tre sen så småningom, men den öppnar med två. Och det här är ett viktigt säljargument då. Just att det bara ska vara två.
Mm.
Den har inget torn. Och den har en förhållandevis då stor kanon. Och, det är liksom, och den ska då vara billig att producera, dels på grund av vikten. Och sen så en bidragande orsak här som man också kan diskutera mer är huruvida det här ska vara en svensk produkt som helt enkelt helt och hållet beroende av svensk industri. Och det skulle vara intressant att, för något framtida historieprojekt att ta reda på hur pass mycket det vägledde egentligen beslutet att ta det här.
Ja, alltså att de, vad ska jag säga, krav man sätter upp för den här stridsvagnen anpassas de till att det ska vara svensk industri. Det blir Bofors som producerar den här sen.
Det blir Bofors. Det är Volvo som gör motorn, i alla fall den första motorn. Och sen är det Landsverken som är med och gör komponenter till drivlinan. Och sen är det Nohab som gör chassit. Mm. Så det är fyra enorma krigsindustrier i Sverige som får det här uppdraget. Mm. Och det är ju en ordentlig miljonrullning kan man säga.
Ja, det kan man säga. Och det där är ju en sak som vi inte klarlägga här. Men det är klart att det ligger ju i sakens natur när det gäller de här krigsmaterielinköpen, och det har ju gällt JAS och allting annat också, att här väger man ju mot egen utveckling, egen vapenindustri. Är man en alliansfri stat, då vill man ha det här i sina egna händer. Då kan vi väl tillägga det, att det kommer ju så småningom komponenter till den här motorn. Vi behöver väl inte gå in på allt i detalj här, men den är ju tvådelad och så vidare, och där upplever att man byter ut den sen och får ju amerikanska delar till den där, man blir ju ändå beroende av
jo, man köper, precis, man köper en
import
va? Men, från Detroit sen.
Men det är ju fascinerande att ett litet land som Sverige vid den här tiden ju satsar på att utveckla det.
Jo, absolut. Det tycker jag är superfascinerande. Men det finns inte så många länder som gör det.
Nej, och jag menar utanför den här stormaktskretsen, om vi nu räknar då Storbritannien, Frankrike, kanske i viss mån Tyskland då, eller Tyskland, Sovjet naturligtvis under kalla kriget, USA, så är det några få länder. Det är ju Israel och Sverige. Och det kan man tillägga här att Sverige ju producerar ju fullständiga vapensystem, allt från stridsflygplan ner till så småningom egen automatkarbin och ja, det kan man ju naturligtvis tycka fascinerande. Då kan man ju fråga sig, är det samtidigt också ett problem? Därför att räknar man på det här och tittar vilka kostnader då tyskarna till exempel har för sina första serier av Leopard, då visar det sig att den kostnaden kanske är den halva. Samtidigt är ju det lite...
Kan man ens jämföra? Tyskland är ju...
Nej, det kan man inte göra. Det är en mycket större serie. Det vi kan konstatera och som ju rimligt är att hade man valt att köpa till exempel Leopard, du var inne på den franska stridsvagnen, så är det min övertygelse att man hade fått en billigare affär. Samtidigt då, ett alliansfritt land. Mm. Här får man en egen kunskap. Man kan producera den själv och man får alltså då en massa bieffekter som är positiva för svensk industri och så vidare.
Ja, absolut. Speciellt i den vad det gäller industrin. Jag menar, de här nyckelbolagen har ju levt på det här. De har ju levt på att vi har investerat. Ja. Och det är ju inte bara stridsvagnar, utan det är ju alla pansarfordon och allting. Ja. Sven Berge var ju också involverad i utvecklingen av stridsvagn 74. Då kombinerar man modell 41, alltså pansarfordon modell 41, med en Boforskanon. Eller två olika Boforskanoner.
Som egentligen en luftvärnspjäs.
Som egentligen var en luftvärnspjäs, ja. Och så bygger man en torn och så sätter man på det här. Och så fick Hägglunds i Örnsköldsvik det här uppdraget. 225 sådana vagnar byggde de. Det är ju, de lever ju på det. Mm. Alltså att de ens finns kvar fortfarande beror ju på det projektet.
Mm. Men om man tar då får man alltså fram en stridsvagn som är 40 ton. Som har en fast monterad pjäs i ett chassi. Som är väldigt lågt, väldigt låg profil, en väldigt hög skyddsnivå i den meningen. 40 mm pansar i front. Vi kör lite grundläggande saker här, 20 i sida. Tremans besättning, chef, förare, skytt. Chef kan också skjuta, målsöka. Och en signalist, bakåtvänd, som kan köra vagnen baklänges. Det är de här tre. Automatladdning med två magasin. Och det går oerhört fort att skjuta med den här stridsvagnen. Den har fortfarande tydligen någon form av världsrekord i avfyrning. Antal projektiler per liksom minut. Va? Och det kan man fråga sig om det är så nödvändigt. Man blåser allting liksom i en snabb följd. Va? Men den kan skjuta väldigt snabbt då. Och hur riktar man den här? Jo, då måste man ju alltså med hydraulik rikta hela stridsvagnen. Och därför så satsar man också på en väldigt liten bandbas. Alltså att det vill säga att anläggningsytan för drivbanden är alltså mindre än på många stridsvagnar. Och det gör också att pansaret sticker ju framför stridsvagnen, vilket ju vi kommer att, när vi ska diskutera för- och nackdelar med den här, också kan vara problematiskt. Man ska ta sig över hinder då. Okay. Sen har man ett schaktblad. Man kan alltså gräva sig ner med den här stridsvagnen. Man har motorn placerad framför besättningen. Och det här är också en sån här sak som har diskuterats mycket. Det är en fördel. Skyddade besättningen? Frågetecken. Det säger nej. Idag sitter motorn bak på stridsvagnar. Och inget torn. Två kulsprutor fram i chassit. Och en kulspruta som kan då ha en större rörlighet i ett litet torn ovanpå. Då.
Vad är ska du berätta om fördelarna med att inte ha ett torn egentligen? Så bara tills det är klart här. Vad är fördelen med den här fasta chassikanonen då och att ha ett torn egentligen?
Ja, som jag förstår saken så är det så att enda fördelarna med att inte ha ett torn, det är som du har varit inne på. Träffrisken, att du får en högre skyddsnivå genom att vagnen är lägre. Och det kan man ju diskutera då.
Och då, och då kan man ju tillägga här då att stridsvagn 100S, eller stridsvagn S, inte 100S, den är ju som utformad som en kil nästan.
Alltså man den är lite man precis. Tittar,
den är som pilformad.
Lite Saab över dem faktiskt.
Ja.
Ja, det var dåligt. Men sen kan man säga att en annan sak är ju att du kan skjuta då när du väl har kommit i eldställning. Med den här stridsvagnen. så går det att skjuta med en väldigt hög precision. Och där kan man då diskutera, skjuter man då med högre precision än med en tornstridsvagn? Ja, det kan man då göra för att det är färre delar mellan, så att säga, projektilen. Medan en tornstridsvagn då har en massa olika saker som påverkar stabiliteten.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ett problem med stridsvagnen från början, som inte kanske är ett så stort problem från början. Den när den kommer omkring 1970, den levereras ju till förbanden från 1967 fram till 71, 290 produceras ju. Då har den en hög skyddsnivå. Det finns vid den tiden sannolikt ingen stridsvagn som direkt kan skjuta sluten frontalt. Även om pilspetsammunitionen redan har kommit i början på 60-talet då, i sovjetiska armén. Så är det ändå svårt att sluta den här stridsvagnen. Och stridsvagnar i allmänhet vid den här tiden har inte alls alla förmåga att kunna skjuta under gång med någon precision.
Nej, precis.
De kan skjuta under gång men inte så hög precision.
Det finns det inte, ja, exakt. Och det tycker jag är spännande för att det finns alltså ingen, de har inte nödvändigtvis gyrostabilisator som det kallas.
Nej.
Så de kan inte.
Sen är det ju så då att det är det här vi lite kommer komma in på här, att den här Centurion stridsvagnen då till exempel, att den går ju snabbt att utveckla genom att då sätta till de här.
Exakt.
Olika funktioner.
Så 1958, alltså 2 år efter att man har beslutat om stridsvagnen, så kommer då Centurion-vagnar med gyrostabilisator till exempel.
Och det vi ska jämföra den här stridsvagnen med, nämligen den stridsvagn som Warszawapakten framförallt hade vid den här tiden under kalla kriget, ju T-62. Den har då den här förmågan ganska snart. Och det är ju det här då som är den här diskussionen, den här debatten som jag tänkte att vi skulle avsluta med här. Sen kring för- och nackdelar med den här stridsvagnen. Det man kan säga är ju att det där med just att skjuta under gång kanske är inledningsvis ett mindre problem. Därför då kan man ju stanna hastigt, målsöka och skjuta. Och det finns i den här diskussionen när vi kanske har den här lite debatten kring för- och nackdelar här sen, så kan man ju diskutera just det här att det kanske går lika snabbt att vända. Men då är ju frågan, är det löst i marken? Då kanske det inte går att vända. Det finns otroligt mycket, vad ska vi säga, för och mot här som också blir väldigt hypotetiskt. Och vi får väl se vad vi kommer fram till för slutsats i den här diskussionen. Men det intressanta är här, tycker jag, för att summera lite det här som vi har kommit fram till, att man väljer att producera en egen stridsvagn, och det är ju lite intressant att man gör det.
Precis.
Och det som du säger skulle vara väldigt spännande att faktiskt konkret genomföra ett forskningsprojekt på det här och djupdyka i beslutsstrukturerna. Koppling till våran alliansfrihet, neutralitetspolitiken, visst, politiska styrmedel.
Sven Berge verkar ju vara lite av en spindel i nätet här också. Så han har ju praktiserat på Landsverken till exempel. Han har varit på Nohab. Jag vet inte om han var på Bofors. Men han har ju varit liksom i den här svängen. Så att nätverks delen här är ju också väldigt intressant. Hur stor roll spelade han då? Var han en charmör? Lyckades han liksom sälja in den här pansarvagnen till arméledningen? Är det på den vägen det var, så att säga? Så hur stor roll spelade han som aktör egentligen att vi fick den här pansarvagnen? Det tycker jag det är absolut någonting man skulle kunna undersöka. Vi kan väl bara avsluta själva produktionen här. Du sa det här, den producerades alltså, man beslutade 56. Den producerades mellan 1967 till 71. Och då är det Bofors som sätter ihop den. Alltså de som tar in alla delarna och konstruerar den liksom. Och hur länge tjänstgör den då? När tar det slut?
Ja, den försvinner på slutet av 80-talet. Fasas den ut tillsammans med Turenstridsvagnen. Det är ju när Leoparden kommer så småningom. Precis. Och jag kan säga faktiskt att jag under min tjänstgöringstid som just ju var i slutet av 80-talet och början 90-talet så fanns ju den här stridsvagnen.
Men var det inte, läste inte jag 97?
Ja, och sen kolla. Finns stridsvagnen kvar. Det är ju till exempel så här att den här stridsvagn, stridsvagn 74,
ja.
Man flyttar ju ner de här och gör ju dem till infanterikanonvagnar som det heter. Alltså som för direkt understödet på infanteriförbanden. Så att en del av de här lever kvar.
Och de modifieras på olika vis också.
Man gör ju förtvilat försök att modifiera stridsvagn 103 och här kan man väl säga att det var svårare med den här konstruktionen att förbättra den. En sak som vi kan säga är ju att man ju direkt byter den till en mycket starkare motor. För den är för svag.
Just det, redan
det inser man ganska snabbt.
Precis, redan 103B har en
mycket starkare motor istället. Ja. Jo, men får jag säga någonting om de här ammunitionstyperna då?
Men du, här står det. Det står här, stridsvagn 103 används fram till 1997 alltså.
Ja, den finns kvar, men den börjar ju fasas ut i 90-talet.
Ja, visst.
På en vanlig klassisk pansarbrytande granat, där är anslagsvinkeln mycket betydelsefullt. Den får alltså, måste alltså komma in med en viss vinkel för att kunna göra någonting på en sån här stridsvagn. Och där kan man ju säga att stridsvagn S har ju ett enormt sluttande.
Och själva poängen med det är helt enkelt att granaten kommer studsa av
så att en vanlig klassisk pansarbrytande ammunition på stridsvagn S trängde inte igenom. Men en sak som man upptäckte vid provskjutningar då, som man kan diskutera som ett problem, det är ju att de här sikterna slås ut.
Okej.
Okay. Sikterna slås ut på stridsvagn S. De sitter väldigt nära varandra och de är oskyddade. Så det gör att den här stridsvagnen blir sannolikt blind vid en frontalträff. Slås inte ut. Men vi kan komma till de där sakerna så småningom. Va? Men det där kan ju vara intressant för lyssnarna och klart för sig det här. Jag är nästan imponerad själv.
Ja.
Eller vad säger du?
Jo, alltså det. Men du,
ja.
Ska vi gå över då till att förklara, nu har vi liksom själva grundprinciperna, hur den är. Vad sköt de själva med?
Pansarbrytande ammunition.
Och så har vi själva konstruktionen och så. Men hur var det tänkt att man skulle använda den då i en svensk kontext?
Ja, och här kommer vi tycker jag till det som gör det här riktigt intressant här. För vi har ju varit inne lite på det här, att man tillverkar den här av olika skäl, kanske till och med ekonomiska skäl. Men vad ska man ha den till? Mm. Vad är det man behöver vid de svenska pansarbrigaderna? Man sätter ju till och med upp en pansarfördelning fast i södra Sverige. De här pansarbataljonerna. Vad ska man ha den till? Och då kommer vi in på doktrinutveckling i det stora hela. Och hur man ska försvara Sverige. Och ända ner till också de här operativt. Hur ska man agera i Skåne? Hur ska man agera i norra Norrland? Och också taktiskt stridstekniskt. Där på stranden eller i fördröjningszonerna. Uppe vid Kalix älv och sen så småningom vid Luleå älv. Hur ska man använda den här stridsvagnen? Och det är ju väldigt spännande. Därför att det Sverige egentligen behöver, om vi tittar på doktrinutveckling, vad man vill ha egentligen, det är ju en anfallsstridsvagn. För ser vi till Skåne.
Men det var inte det som Sven Berge utvecklade.
Nej, och det är ju så väldigt intressant.
Han utvecklade inte en anfalls...
Ja, men då skulle jag vilja fråga dig, är det så att det är en efterkonstruktion, att han säger det sen i efterhand?
Att han ville utveckla en anfalls...
Ja, och sen har han insett att den inte är det.
Ja, det är en bra fråga.
Det var en försvarsstridsvagn.
Det är en bra fråga.
Ja, det kan
det verkar i alla fall som att utifrån det jag har läst så verkar det nu vara helt och hållet utvecklat för försvarsstrid, fördröjningsstrid egentligen.
Ja, det tycker jag. Och då ska vi komma ihåg att i norra Norrland, nu för att göra det här väldigt förenklat, där har man tänkt sig att fördröja längs med linjer en sovjetisk stöt över Kalixälven. Och sen var den stöten ämnade. Det fanns ju olika riktning på den. Norrmännen var ju oerhört rädda för att den här skulle ta väg norrut. Och att Sverige inte riktigt skyddade de områdena i utgångsgrupperingen. Alla menar att den hade som syfte att tränga ner helt enkelt längs med kusten. För att slå mot så småningom de centrala delarna av Sverige. Men där hade man tänkt sig en fördröjningsstrid. Och det kan man ju då tänka. Där handlar det om att stoppa. Hejda helt enkelt.
Och, där skulle ju då
och sen slå, det ska man säga då. Att också kunna göra motanfall. Men där kan man ju tänka sig att en stridsvagn av den här typen som man gräver ner då. Och jag har pratat med sådana som tjänstgjorde på Norrlandsförbanden. Där man ju hade stridsvagn S i ett antal stridsvagnsbataljoner. Att man skulle kunna tänka sig där att tekniken var helt enkelt att man grupperar de här förgjorda ställningar nedgrävda som knappt syntes över kanten. Gärna flankerande eld. Vad betyder det då? Att skjuta helt enkelt i sidan. Bakifrån kan vara väldigt svårt i sidan. Och sen tömmer man sitt magasin och sen kör man som 17 då den nästa eldställning. Och så skjuter man resten då och så plockar man in nya stridsvagnar och så roterar man hela tiden och fyller på ammunition då. Och då kan man ju tänka sig att naturligtvis skulle man göra stor skada. Om man då har också en kanon som håller hyfsat och som har en bra prestanda. I alla fall mot de här T-62-stridsvagnarna, definitivt. Där skulle man kunna nått. Men, nu kommer ju den intressanta saken och du förstår ju vart det här nu bär naturligtvis. Att i Skåne hade man ju inte tänkt så. Utan där diskuterade man ju mycket om man skulle slå den här landstigningen på stranden. Eller åtminstone i ett senare skede slå mot, hålla tillbaka en utbrytning från ett brohuvud. Och man diskuterade ju mycket detta. Ska man slå på stranden för att slippa få en krafttillväxt, alltså en styrketillväxt hos fienden? Eller hur ska man förhålla sig till
det? Jag fattar vad du är ute efter. Ja. Men grejen är så här.
Då måste man anfalla, det är det som är saken.
Okej, men kalla kriget är långt va? Hur länge är det man planerar för egentligen att man ska kunna slå tillbaka och ta eller behålla Skåne?
Då är det så att man egentligen inte först riktigt på 80-talet börjar från riktigt högsta nivå att säga att man ska också börja planera för fördröjningsstrid. Lokalt, regionalt.
Men vänta nu, så du menar att fram till 80-talet så tänker man att man ska kunna behålla Skåne? Eller? Nej?
Det är fel att säga så.
För det är väl skogsgränsen egentligen där man tänker sig?
Nej, det man har tänkt sig från början är att man ska anfalla och slå fienden på stranden. För att göra det här väldigt enkelt. Och man övar inte, förbereder inte överhuvudet alternativet att fördröja. Sen börjar man regionalt hos vissa, vad ska vi säga, befälhavare på regional nivå nere i Skåne tar initiativ och börjar förbereda.
För fördröjningstid.
Därför att man inser. Mm. Ja, men om anfallet misslyckas.
Men var inte det orealistiskt från
och då ska vi tillskjuta det. Där finns det en problematik. Va? Börjar man med fördröjningstid, då är det också, kan det ju vara defatistiskt. Så här är vi inne på
visst.
Krig och politik så att säga.
Okej, jag fattar. Ja. Men då tycker jag det låter lite svagt här, Martin. Nu tänker du då att du ska liksom nedgöra stridsvagn S här med argumentet att man tänkte att man skulle anfalla i Skåne på pappret. Av möjligtvis för att undvika defaitistiska känslor inom armén. Då tycker jag att det är en ganska strong case för att liksom ändå försvara stridsvagn S.
Ja, alltså saken är ju där att man har en stridsvagn som kanske inte är så där lämpad för anfallsstrid som den hade kunnat vara. Utan man har en stridsvagn som kanske egentligen har sin största, om vi nu ska prata så att säga positiva termer, stridsvagn är, så kan man säga så här, den har nu unik konstruktion, använd dess specialitet, använd den då i fördröjningsstrid. Och då kan den kanske fungera som vi pratade om alldeles nyss i år. Men jag skulle vilja säga så här, det intressanta är också att det finns en annan sak här som vi inte får glömma bort. Och det är att direkt efter andra världskriget, då vill man använda stridsvagnarna på tyskt vis. Och vi har varit inne på det här när vi pratade om Polenfälttåget. Nämligen att man vill renodla stridsvagnsförbanden. Stridsvagnskompanierna består bara av stridsvagnar. Och de anfaller. Och sen kommer infanteriet mekaniserat, uppsuttet på pansarskyttefordon. Men här gör man under en mellanperiod, för att göra det här lite enkelt, så gör man under från 1949 reglementerna och fram, alltså en lång bit in egentligen ända in på 80-talet, så mixar man organisationen. Det vill säga att man i de här stridslandskompanierna har också dels pansarskyttepletoner, och på bataljonerna har man pansarskyttekompanier. Och vad är problemet? Jo, de har lägre skyddsnivå. Så när man går in i ett anfallsskede så har den här stridsvagnsbefälhavaren, oavsett om det är på kompanivån eller på bataljonnivå, så har han en massa pansarskyttefordon med lägre skyddsnivå. Dessutom kanske rent av trupp.
Som springer på marken.
Ja, och vad händer då? Det är omöjligt att leda striden.
Mm.
Och därför går man sen så att säga tillbaks till så småningom då, som jag har förstått bland de här, när man läser litteraturen då, att kring den här pansartaktiken, att man renodlar sen så småningom faktiskt. Och får så småningom då en mer renodlad pansarorganisation. Och tanken är ju att pansarskytte tar först ett så att säga, utgångsläge. Så anfaller då pansar genom den här grupperingen och slår ut och finen stridsvagnar befäst. Och sen fortsätter på djupet medan infanteriet och pansarskytte.
Men vad har det med stridsvagn S att göra då, tänker jag? Alltså okej, då tänker du att stridsvagn S är dåligt. Den är inte dåligt lämpad för den här typen av blandnings...
Nej, det är inte det. Det har inte egentligen med blandningen att göra här. Va? Så att egentligen är den där diskussionen även kanske har inte att göra med stridsvagnstypen. Men återigen är det ju så att den här stridsvagn S då är sämre lämpad för den här typen av anfallsrörelse. Det är det som är så att säga problemet då.
Men då säger jag så här, Martin.
Mm.
Vi har också cirka 350 stycken Centurion-vagnar i Sverige.
Ja.
Vi har fler Centurion-vagnar än Stridsvagn S under den här perioden.
Ja, och då kan man tänka sig då att man använder de här på olika sätt.
Ja, till exempel.
Och det kan jag hålla med om.
Hur kan det vara ett argument mot...
Nej, det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Så egentligen är det väl inget argument mot stridsvagn S, att man har den här blandade organisationen. Det är ju egentligen mer ett allmänt pansarproblem. Det håller jag med om. För du vill ju gärna försvara stridsvagn S här, förstår jag. Och så det kan jag hålla med om. Men samtidigt är det ju märkligt ändå att om man vill ha en stridsvagn, om man vill ha en anfallsstridsvagn, då bygger man en försvarsstridsvagn. Så men, då måste man ha kvar de äldre stridsvagnen. Det skulle man nog kunna säga har att göra med den här argumentationen. Ja.
Men jag undrar egentligen, alltså, det här vet vi inte än. Det skulle vara intressant att veta. Men undrar hur Sven Berge verkligen motiverade den här. Fast som jag förstår det när jag läser, så menar han ändå i den här designskedet när han sitter nu i runt här 53-54 och börjar måla upp hur den här ska se ut, så tänker han sig ändå att den konstruktionen han gör ska helt enkelt vara likvärdig med torn.
Mm.
Han tänker ju sig inte nödvändigtvis att det finns någon skillnad här.
Nej, jag tror att det är hans värld. Jag håller med om det här. Så han tänkte inte att det där skulle vara något problem i en duell situation. Och här kommer vi in på saker som är väldigt svårt att bedöma, tycker jag.
Och det finns, vid det här laget finns ju inte den här gyrostabilisatorn heller för rörlighet.
Nej, men där är väl återigen det här vi har varit inne på. Att problemet är ju då att den här är svår att lyfta. Det är ett mycket, vad ska vi säga, oflexiblare koncept, den här stridsvagn S. Och där kan man diskutera oändligt den här duellsituationen. Och läser man litteraturen, och det kan ju lyssnarna själva göra. Man kan gå ut och göra en seriös kunskapsinhämtning på nätet. Och då ser man att det är mycket diskussioner kring olika personer som diskuterar de här duellsituationerna. Hur långt det tar det att ladda om, rikta om. Från första skottet till andra skottet. Man skjuter alltid två skott. Och hur och hela den här stridssituationen, och det där är så otroligt svårt att säga någonting om. Och där kommer man väl till en svår sak med den här stridsvagn S, att den testas ju av många utländska försvarsmakter. Amerikanare, tyskar och så vidare, norrmän. Med relativt goda resultat faktiskt. Men frågan är varför man från de här utländska då krigsmakterna inte satsar på konceptet. Jag säger inte att det är nödvändigtvis liksom ett automatiskt argument emot.
Nej.
Men det är ändå spännande.
Men finns det inte någonting väldigt, alltså nu får jag lite associationer i huvudet här då. Det är ju något väldigt spännande med svensk vapenindustri överlag. För att den alltid har den här komponenten. Det är alltid liksom innovativt. väldigt progressivt och väldigt spännande för många. I de här övningssituationerna, tänker jag till exempel på ubåtarna, JAS-Gripen.
Ja.
Och det är samma sak där. I övningssituationer så säger man den här är överlägsen, den är superbra. Och den är alltid lovordad av andra, av andra stora krigsmakter i världen. Men så blir det ändå inte så att de beställer den. Nej, de köper sina egna, de bygger sina,
och det kan ju naturligtvis ha att göra med andra orsaker än att, att vapnet ska...
Ja, och då är det ju frågan här om det här egentligen handlar om en industri, så att säga, inrikespolitik egentligen. Alltså hur mycket av det här är egentligen bara inrikespolitik?
Och en sak jag slås av att mycket av den krigsmateriel som Sverige har fått såld, jag kan nämna två saker. Bofors, 40 mm luftvärnspjäs.
Åh gud, det ska vi ha ett avsnitt om sen.
Granatgevär Carl Gustaf till exempel.
Ja.
Det är ju enkla vapen egentligen. Just. Det här är för komplicerat. Och det som är så enormt fascinerande med Stridsvagnen S är att den har ju så mycket tekniska lösningar. Det är ju som en Saab som har hydraulik överallt och special och så här. Fantastisk bil. Mm. Men det går ju inte att hålla igång företaget för det är för dyrt att tillverka, eller hur? Va?
Först den har ju en fantastisk badförmåga också, Stridsvagnen S.
Ja, då, det har den.
Det är som en liten båt.
Ja, den kan bada. Och det tas ju också fram då av förespråkarna att det är en taktisk fördel. Och man kan väl också säga då att det finns diskussion om huruvida den kan gå då på de här krigsbroarna så att säga, och fram, och där kan man säga att den kan det i vissa avseenden, på andra avseenden inte. Men naturligtvis så kunde den ju använda fler krigsbroar då än om vi hade skaffat en tyngre stridsvagn. Men jag tycker nog att det som är det viktiga här att komma ihåg är att när vi kommer fram på slutet av 80-talet, då kan man inte längre hävda att den här stridsvagnen håller. Man gör ju skjutprov. T-72 med pilspetsammunition skjuter ju rakt igenom den här stridsvagnen. Och frågan är ju...
Ja, det är sånt nesligt öde för
frågan är ju om man informerade stridsvagnsbesättningarna om detta. Va? Nu kan man väl säga att det kanske inte är säkert att de hade mött så många T-72 eller T-80. Va? Men i ett skarpt läge. Men det är ju väldigt spännande. En annan sak här som lyfts fram är att en träff på stridsvagnen, eftersom det är så mycket hydraulledningar i den här. Och en träff på stridsvagnen, även om den inte är dödande, så slår den hål på hydrauloljan och sen översköljs hela besättningen med varm hydraulolja. Så här har vi saker, mycket saker som liksom talar lite emot den.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Om vi ska liksom samla ihop intrycken här nu då.
Ja.
Nu börjar vi närma oss slutet.
Ja.
Alltså jag är ju ändå, jag tycker att den här är en fantastisk kärra ändå. Alltså jag gillar verkligen. Och men kanske framförallt för att jag tycker mig se någonting typiskt svenskt här. En liten småstadsingenjör som gör karriär inom armén. Har kontakter inom industrin. Han är inte liksom någon född aristokrat här. Utan bara en vanlig liksom mekaniker som fattar tycke för det här. Som sitter, han blir inspirerad av Kalle Anka. Han sitter alltså och läser sin dotters Kalle Anka-tidning eller någonting sånt här. och få inspiration då. Tillsammans med fransk Char B och tyska Jagdpanzer. Och så gör han den här modellen och lyckas sälja in denna.
Och så får han producera 290
stridsvagnar. Och så får han producera 290, alltså ett enormt industriellt projekt.
Och det håller jag med dig om, att ser man det på det sättet så tycker jag att det är en väldigt fascinerande
historia. Och att
den
också inte liksom följer normen under den här tiden för hur den ska se ut. Nej. Utan de väljer en helt innovativ design.
Men om...
Det tycker jag är så fascinerande. Och om man ser då, om man då tar med det här, att faktum är att, om vi ska kalla det fiasko eller inte, faktum är att vi har fler Centurion-vagnar samtidigt i Sverige.
Men som börjar bli föråldrade.
Ja. Ja, men visst, men man köper ju nya samtidigt som man då... Ja, det är klart, de som köps slutet av 50. Men, och de kan ju modifieras, och det gör de ju också. Man modifierar ju de här Centurion-vagnarna under hela kalla kriget.
Och de hänger ju egentligen med bättre, ärligt talat.
Ja,
fast
de gör ju det.
Vagn, det är ju faktiskt
visst.
Någonting.
Men det är klart, om man sätter dem mot varandra, okej, vi skulle ha ett renodlat försvar med bara stridsvagn S och ett renodlat försvar mot Centurion, ja, men då kanske skulle det ändå vara bättre med Centurion då. Men, så är det ju inte, utan vi blandar ju hela tiden under den här perioden.
Men det som jag är lite, jag förstår din fascination, och det, men det som jag kan liksom vända mig mot där lite är så här, jaha, men vi producerar en lite sån här experimentvagn och så ser vi lite vad vi kan använda den till. Och där finns ju ett argument för stridsvagn, att många brukar säga så här, ja, men många av de som skulle hantera den här, man skulle utveckla taktiken efter stridsvagnen, man skulle ha förstått dess fördel, man förstod inte vad man hade, man visste inte vad man skulle använda den till. Pansarofficerarna var för dumma för att förstå vad man skulle använda den till, men det tycker jag ändå lite... Det liksom tycker inte jag håller. Så att jag skulle kan väl tycka liksom, man kan ju inte producera en stridsvagn bara för att den, om vi säger en kul kärra. Det tycker jag är lite svagt. Utan då skulle man, tycker jag, sagt så här. Vi ska ha en försvarsstridsvagn som vi tänker gräva ner. Den inhemska industri, det är viktigt för oss att producera en egen stridsvagn. Vi tror på den här konstruktionen. Då hade vi kanske kunnat leva med det mera. Men tittar man på skyddsnivån här. Så vad är fördelen med den då, skyddsnivån? Ja, den är låg. Och den håller under den första halvan av sin tid i alla fall någorlunda. Det kan vi säga. Den är ju, när den kommer, har den en väldigt hög skyddsnivå. Det är ju väldigt positivt. Negativt är sen att så att säga, tiden rinner iväg ifrån den då. När det då skjuta. Där är ju problemet att den inte kan skjuta under gång.
Nej.
Och frågan är ju där, hur stor betydelse har det då?
Mm.
Och där finns det olika, och det kan inte du och jag egentligen tycka reda ut här. Och alla simulatortester och allting som man har gjort, det går inte att komma från att den är ju inte testad i strid.
Nej, det är ju det.
Och där kan man väl då säga att det är klart att det är ett stort problem det där, om det menar att det inte är det. Man diskuterar lång tid tar det nu för den att kunna verka. Det ska tryckas ner en pedal, det ska stoppa, att man ska kanske lämna över ett mål till en annan man ska skjuta. Va? Man övade ju annars vid de svenska pansarförbanden, som har förstått saken rätt, att när man går till anfall så har man laddat pansarbrytande. Och vid observation, då trycker man första projen för att få verkan bara framåt, chocka motståndaren, kanske få motståndaren ta skydd. Därefter omladdning. Och sen riktar man precision. Va?
Men det försökte Sven Berger lösa genom att ha att skytten och föraren är samma person.
Ja, men där finns det också sådana där man har gjort sådana tester då. Att vissa fall så ser stridsvagn S väldigt bra och kan söka och identifiera. Andra tester är den underlägsen. Och jag tycker det är så svårt att ta ställning till de här. Vi som ska vara vetenskapsmän, det kan man ju kanske ifrågasätta, jag vet inte. Men i alla fall, så tycker jag att det tycker jag är väldigt svårt att förhålla sig till. Alla de här testerna, jag tror att det håller vi med om. Däremot är det ju så att den skjuter ju med väldigt hög precision när den väl skjuter. En annan sak är att den kan inte skjuta riktigt så tidigt som andra stridsvagnar, eftersom den ju inte har målobservation.
Men om den redan är positionerad så är ju inte det heller ett problem.
Nej, och det är klart att om man ser den då som en pansarvärns kanonvagn, de har ju degraderat den nu då. Då är den naturligtvis användbar. Det är väl alldeles självklart, va? En annan sak är tillförlitligheten. Vi har inte pratat om det så mycket. Det här, alltså, hur orkar den gå? Motorerna, strejkar de? Blir det haverier och sånt där? Och där finns ju mycket olika uppfattningar, tycker jag. De utländska testerna som görs, där går det riktigt bra. I Sverige har man ju en annan uppfattning om det där. Den har svårt att ta diken, hör du. Det är en diskussion.
Men du, Martin.
Ja.
Nu måste vi runda av var.
Måste vi runda av?
Ja.
Men då skulle jag vilja säga så här. Att sammanfattningsvis skulle jag vilja säga med Stigson är, så tycker jag att det som är det stora problemet när vi ska bedöma den här, huruvida den var ett fiasko eller om den var en fullständig succé eller genial, det är ju faktiskt att den inte är prövad i strid. Nej, och när Discovery då rankar den här som jag tror det var den femte eller sjätte bästa stridsvagnen i världen och jämför den med stridsvagnar som faktiskt har varit i strid, då tycker jag att då blir det problematiskt.
Ja, det låter. Men om man ser det som ett slags vapenindustriellt projekt för Sveriges del, som med syfte att så att säga kanske bara symboliskt skrämma, skapa någon slags tröskeleffekt rent liksom symboliskt då gentemot österut, och också med de här vapenindustriella fördelarna, att alltså sätta folk i arbete och utveckla industrin och så vidare. Då kan man ju se det på, alltså om man ser det mer som ett samhällsfenomen och inte nödvändigtvis som en vagn som ska vara i operativ strid, så då är det ju, ja, då är det inte lika säkert. Då är det,
nej, det är inte lika säkert. Då är det naturligtvis en intressant företeelse, men då är ju frågan så att säga, skrämmer man motståndaren med stridsvagn S?
Ja,
men jag tror att vi kommer inte längre.
Nej, jag tror inte det. Jag tror vi får tack,
försökte vara lite oeniga, men jag tycker nog att vi egentligen var ganska eniga.
Jag vet. Det är svårt.
Men vi får väl tacka lyssnarna.
Ja, tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Ja.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.